Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej och välkomna till våran podcast Kulturbarnen. Med mig Ida Thirén.
Och med mig Pontus de Wolf.
Vi är direkt från Visby på Gotland.
Ja, sån hype. Och jag kan se dig i verkligheten.
Ja, inte genom en skärm.
Det är fantastiskt.
Vi sitter bland en massa gravar. Det är lite mobil stämning, men jag hoppas att de förlåter oss.
Den här stora byggnaden är ju Visby domkyrka, apropå vad vi pratade om i förra avsnittet.
Just det. Är det här en katedral?
Ja, det är det. Den är byggd som en katolsk byggnad.
Wow, den är jättefin alltså. Ja.
Det är hur coolt som helst.
Det pågår en visning här samtidigt, så vi hoppas inte vi stör dem för mycket.
Jag tror de är här för att se oss. Att det är en rogue-inspelning av Kulturbarnen i Visby idag.
Vi kommer kanske göra en live-podd i höst, kan jag ju passa på att säga.
Ja.
Om någon vill komma på den så kan man ju hålla koll på det.
Man kan börja köa nu.
Ja, precis.
Vi vet aldrig hur många eller få man får gå på kulturevenemang.
Nej, det är faktiskt sant.
Men det känns fräscht att podda utomhus.
Crispy. Det är säkert 28 grader varmt. Alltså.
Ja, och då är det ändå molnigt.
Det är faktiskt en ljuvlig dag här i Visby. Jag hoppas att alla har en fin dag där de lyssnar på det här.
För att ta det från början. Jag har ju ett hus på Gotland där jag är på somrarna. Men du Ida, det har jag inte sett förut här.
Nej, jag har aldrig varit på Gotland förut som vuxen i alla fall. Jag var här som barn och så. Men det var min killes familj, som har, eller hans pappas fru, som har ursprung här. Mm. Så vi har bott hos hennes familj. Jättemysigt, jättefin trädgård full av blommor, och jag har ätit färska bär till frukost från trädgården och väldigt idylliskt sådär.
Gud vad fantastiskt.
Och så nu vi har varit i Visby en del. Det var ju faktiskt Stockholmsveckan i Visby.
Ja, det är helt sjukt att ni åker hit just den veckan.
Det visste inte vi när hans pappa bjöd in oss. Bara, kom och hälsa på oss. Vi bara, okej. Och så var det Stockholmsveckan. Vet du vad Stockholmsveckan är?
Jag såg att Rebecca och Fiona spelar i Hamnen.
Oj, det missade jag.
Ja.
Det kan jag ju gått på. Nej, alltså jag visste inte vad Stockholmsveckan var för någonting. Men jag har kommit fram till att det är ungefär typ en stekare Stureplansvecka för de som inte är stekare på Stureplan.
Som vill vara helt och hållet.
Som vill gärna vara stekare på Stureplan. Det är väldigt mycket ungdomar, jag skulle säga 18-22 kanske, som samlas här och festar loss. Det var en artikel i SVT Nyheter, såg jag precis. Det var ett par här i Visby som inte hade fått sova en ordentlig natt sedan 1 juli, och nu är det 26 juli.
Oh shit.
Så de var rätt lacka.
Vilken så här vampyrtillvaro.
Ja, det är lite tortyrstämning att få växa 4 på natten av en skrikande full DJ i någon högtalare. Men visst, man kan ju alltid hävda samma som i Stockholm, att bo inte i innerstan om du inte vill bo i stan.
Mm.
Men det kanske inte var därför de flyttade hit för 40 år sedan till
Nej,
Visby.
Exakt.
För att få höra deep house klockan 3 på morgonen. Eller.
Nu är det ju något sånt där att det är färska siffror berättar att det är, vad var det, 18 av 22 av alla fastigheter som såldes i Visby förra året var liksom av företag eller bolag.
Aha.
Eller sådana som inte bor här året om.
Okay. Ja, det är lite problematiskt. Jag såg att priserna har gått upp jättemycket på hus och sådär. Under pandemin. Och då blir det ju väldigt svårt. Och säkert också betalar folk inte skatt här. De kanske betalar skatt i så här lågskattplatser. Typ som Solna eller Danderyd. Och så kommer man hit och får lite nice sjukvård och sådär. Så det är lite så problematisk grej.
Ja, det borde ju kunna liksom komma in en semesteravgift. Ja. Eller någonting.
Apropå sjukvård så hörde jag en väldigt intressant liten trivia. Jag hörde från en kvinna som var sjuksköterska här i Visby att under sommaren så är det väldigt mycket olika olyckor som dyker upp under de olika semesterveckorna.
All right.
Så jag lägger in en liten trigger warning här. Jag kommer nämna sexuellt våld för någon som inte vill höra om det. Kan man spola fram 30 sekunder. Men under Stockholmsveckan då, den här veckan, när ungdomarna samlas här och festar loss uppe sent på nätterna, då är det en ökning av våldtäktsfall den här veckan.
Ja.
Sen kommer medeltidsveckan, korta på. Då är det en ökning av folk som skär upp fötterna. Okay. De går barfota så mycket.
Nej, vad svårt. Kanske på glasen som Stockholmsveckan har lämnat efter sig.
Ja, exakt.
Ironiskt.
Antagligen. Och sen, den tredje temaveckan här i Visby är ju Almedalsveckan.
Ja.
När politiker och lobbyister samlas här för att komma till nya beslut eller vad det nu är de håller på med. Mm. Och då är det en ökning, dramatisk ökning av drogrelaterade överdos.
Aha. Typ kokain och sånt. Det är journalisterna. Oj, förlåt.
Så jag tror att det är lobbyisterna. Men så att, det var intressant liten fakta tyckte jag.
Ja.
Och sen berättade jag det här för en man jag träffade häromdagen som är läkare här på Visby. Och han bekräftade exakt det här. Så att exakt så är det.
Ja, ja. Nej, men det är lite som i början av corona när det var populärt att mäta halten av virus i reningsverk.
Ah.
Sånt tycker svensken är ett väldigt kul mätverktyg. Det är någonting med karaktären av en vecka eller en happening eller sådär som alla känner på sig och vet. Men det är inte förrän vi har liksom gått till
kvantitativ analys.
Ja, och då går vi till sjukvården och reningsverken.
Just.
Och så här, kan ni please bekräfta? Och så bara, ja, det är mycket corona i kiss- och bajsvattnet under Bromma och sånt där. Så otroligt att man liksom har
mycket kokain i vattnet i Visby under Almedalen.
Ja, precis. Sånt där älskar de ju. Kokain och kalk. Det är de två. Ja, men vad spännande. Vad är ditt intryck so far då? Har du haft
det
bra?
Alltså, jag har haft det jättebra. Det var ju lite hysteriskt här med mycket ungdomar på stan.
Mm.
Men jag måste säga att jag är väldigt positiv upplevelse. Det är ju väldigt idylliskt när man åker runt på Gotland. Vi hade några kompisar som körde runt. Vare sig jag eller min kille har körkort. Men vi blev runtkörda av en kompis till oss. Och hans tjej. Och då fick vi se alla de här jättemycket gulliga platser. Bland annat var vi på Körsbärsgården.
Just det.
Som är lite som Gotlands Louisiana. Med konstutställning och skulpturpark och sådär. Mm. Lite mindre skala kanske än Louisiana.
Nåja. Nå ja.
Ja. Ja. Vi pratade om Louisiana förra veckan också.
Ja.
Så det blir snart att vi åker dit.
Vill verkligen dit.
Ja. Men det var väldigt kul. Och det var en jättefin utställning där med Siri Carlén. Som är en konstnär i min ålder. Som har gjort dels jättefina skulpturer, lite såhär Nicki
de Sanfall.
Ja, precis.
Ja.
Som för de som inte är bekanta med henne, man har sett hennes verk utanför Moderna till exempel, de här skulpturerna och så.
Stora, bulliga, färgglada.
Ja, exakt. Så hon har gjort några verk som är lite samma stil, som heter Gänget, det är fyra skulpturer. Jättefina, som är väldigt såhär barnvänliga, man får klättra på dem om man vill och så.
Ja.
Det finns också en liten såhär lekplats, eller sandlåda bredvid, så det är väldigt såhär barnvänlig plats. Och de är precis nya för i år. Och hon hade också utställning med lite vax, eller såhär oljekritteckningar på insidan.
Mm.
Jag tror det var oljekrita. Jättefina var de verkligen. Så det var en jättefin upplevelse där. Och sen finns det också, man kan titta mer på fler skulpturer. Och det var ett verk av Kajsa von Seipel, som jag också bekant med. Så det var lite, det var faktiskt väldigt, väldigt värt ett besök. Och det finns också fin lunch där för den som är sugen.
Men det är bra, för att Sudret är en sån här ställe.
Alltså dit, längst ner i söder på Gotland, ja, för oss som inte vet vad det här är.
Men att folk vill så här åka dit, känner man. Och så ska man se sevärdheter. Och så vet man inte riktigt vad man ska göra när man kommer dit. Körsbärsgården är väldigt bra, liksom seriöst galleri som plockar upp vilsna själar längs vägen där.
Och så finns det den här gubben som har en näsa. Alltså den här
rauk.
Det var kul för att vi åkte och tittade på den där. Vad heter den där gubben?
Gubben heter Hoburgsgubben.
Just det. Så vi var och såg Hoburgsgubben.
Just det. Han som är gjord av sten.
Exakt. En stengubbe. Jag vet inte om det alltid varit så, men någon har ju målt hans näsa rosa.
Jag vet.
Det var väl ganska fult faktiskt.
Det är en officiell grej. Det är inte ett prank.
Nej, okej.
Ja.
Oj, okej, jag beklagar.
Man tänker att det där ser ju vandaliserat ut.
Ja, det gjorde det verkligen. Så grovt vandaliserat ut.
Men nej, han ska vara, han var tydligen förkyld.
Corona kanske.
Ja.
Ja, men där var vi. Och jag gick runt och var så irriterad. Jag bara, varför är det inga raukar här på Gotland? Och då sa mina vänner att det här är en rauk.
Ja, ja. Mm.
Jag hade förväntat mig att raukarna skulle vara lite mer som man ser de här på Fårö. De här bilderna man ser på Fårö med såna här lite spetsiga...
Ja, lite mer som små torn.
Ja, precis. Ja. Jag har inte förväntat mig de här berglika. Men det är väldigt fint med de här lagren av berg eller sten som läggs på varandra.
Verkligen. Ja, men där nere ser det ut mer som en skruttig Dover-klippa.
Ja,
typ.
Någonting sånt där. Ja. Men i huvud taget så är det väldigt kul att vara här. För att det är ju verkligen som att vara utomlands på Gotland. Det känns ju som att man är typ i någon slags tysk hansastad.
Just det.
Slash fransk, jag vet inte. Vad säger du?
Ja, men de gör ju väldigt stor grej av det där. Nu, om bara några veckor, kommer ju faktiskt Destination Gotland börja åka till Tyskland.
Va?
Ja. Så att det går ju redan kryssningar och sånt där. Man kan ju åka härifrån, eller den lägger an här, sån här medelhavs... Alltså man kan swisha förbi här när man kommer från Grekland och sånt. Aha. Men det är inte som en färdlinje. Men i höst så kommer man kunna åka liksom Nynäshamn, Visby, Travemünde, eller vad det är.
Okej. Lite kanske cool. Miljövänliga resväg. Jag vet inte hur miljövänligt det är att åka färjan egentligen.
Ja, nej men alltså, det är ju problematiskt om det är få som åker. Men de håller väl på att utveckla nya färger hela tiden.
Just det.
Och sånt.
Men i huvud taget tycker jag det är väldigt kul att åka runt på de här små ateljé-stilen. Alltså man blir väldigt jag blir väldigt peppad. Jag har alltid haft som dröm att jag ska en dag ha ett hus på landet. Kanske inte permanent så, men en plats där jag kan skriva och kanske måla lite. För jag tycker ju mycket om att måla, men jag vet att det inte är min konstform som jag är bäst på.
Visst.
Men jag har alltid tänkt att när jag blir lite äldre och kanske, då kan jag hålla på att måla mer som en hobbyverksamhet.
Mm.
Och utveckla det för min egen skull, för det är kul.
Ja.
Det har alltid varit en dröm för mig att ha lite sådär hus på landet med lite ateljéaktigt. Folk kan komma dit och sådär.
Då har man ju äntligen plats.
Ja, det är ju det.
Ja.
Och här är det ju mycket den stilen.
Ja.
Så det är väldigt inspirerande. Lite samma som på Österlen också, att de har det här. Åka runt i olika skulpturer. Här är någon keramiker och här är någon lammskinskonstnär. Så det är ju väldigt såhär medelklassidyll på något sätt.
Ja. Men det drar ju hit sådana drömmar, och även på landet, att man kan ju så här hitta en liten stuga som har en stor lada. och då är det oftast att man så här, åh shit, vad synd att jag inte har djur, ungefär. Men då kan man ju börja så här, men det kanske är nu som jag börjar måla och ha en så här, ett galleri.
Har du känt suget?
Av att måla?
Ja, eller har någonting i ladan, kreativ
lada.
Ja,
absolut. Jag målade jättemycket när jag var yngre. Mm. Men det var dels var min pappa... kolorist,
just
liksom tavelmålare eller vad man ska säga. Och det är ju lite jobbigt att ta upp den fighten.
Aha, ribban är högt.
Ja, han var dels väldigt duktig, men också den här extrema produktiviteten. Han var typ maniskt, just när han målade så var han ganska liksom fokuserad, om vi använder ett snällt ord. Så han... lämna efter sig säkert 10-20 000 verk.
Oh,
och ingen vet riktigt. Och det är inte så här att han var duktigare på att hålla lågan uppe eller något. Men då är det liksom svårt att så här, måla ett streck och sen bara, okej, nu då? Eller vad är syftet med det här? Det finns ju redan så många.
Vi pratade lite om det här, tror jag, kanske första avsnittet eller piloten om podden.
Ja.
Att just att jag kommer från en familj som, eller en bakgrund överhuvudtaget, där det inte finns så mycket liksom, kulturarbetare överhuvudtaget, vare sig i min familj eller i min omgivning. Och det gör att ribban är väldigt låg. Såhär, ja. Åh, du målade en tavla, vad häftigt. Det finns ingen så här konkurrens.
Ja, just
och jag
det.
Tänkt på det, att ja, men, såhär, första gången jag skrev i en stor dagstidning så hade jag redan så här, åh, du är den första från Värnamo som skriver för Svenska Dagbladet. Alltså, det känns som att jag behöver inte bevisa så mycket på det sättet.
Nej.
Det skapar ju också en viss frihet.
Ja.
Även om det också försvårar då, för man är inte ett kulturbarn, så man har inte de här ingångarna på samma sätt och förkunskaperna.
Nej.
Men jag tänkte på det ofta med, vad heter det, kanske vi pratade med den podden också, men är det Alex Schulman som har en pappa som är typ Nobelpristagare eller något sånt här?
Nej, det är att dra lite långt.
Morfar.
Sven Stolpe.
Just det. Och det där tänker jag på så att det är väldigt speciellt att ha en sån person i släkten som är så himla ansedd. Då blir det ja, det är väldigt svårt att hävda sig på det sättet. Eller man måste ju inte hävda sig, men det är väldigt svårt att leva upp till det kanske.
Gud, ja.
Man kommer alltid vara lite i skuggan av de där människorna.
Men två steg är ganska lagom.
Ja, i och för sig.
Tre kan vara för långt. Men,
just det.
Men ett är garanterat livsfarligt i alla
fall. Fadersmordstilen, ja, liksom.
För att det finns ju även studier på om man, vi som har kulturbarn, eller vi som är kulturpersoner, vi dras ju till artiklar som så här, hur för man facklan vidare eller sådär.
Mm.
Alltså hur ska barnen tycka att det är kul,
just det,
att hålla på? Och det bästa är ju att låta det vara, såklart. Och faktor nummer två, det är att säga just som dina föräldrar kanske sa, gud vad kul att du målar.
Mm.
Och inte såhär, gud vad bra du målar. Eller så här,
men de var ju lite såhär, oj, jag pratade med dem att gå på konstfack och sånt. De bara, va? Nej, då får man inga jobb i det. Nej. Alltså, det var jag ska inte säga att de inte uppmuntrade mig, men de var ju lite såhär skeptiska till den idén. Ja. Jag hade ju sökt oavsett, men det fanns inte riktigt på kartan. Alltså.
Nej, men just det viktiga är att man inte recenserar
just det.
Unga utövare eller sådana som vill börja på längre fram i sin sitt åldersspann.
Men jag tänker att det är lite generella grejer det här att man inte recenserar folk överhuvudtaget. Att man bara, det är nästan ingen som vill höra det. Särskilt barn.
Ja.
Alltså, man bara, du åkte rutschkana. Inte såhär, åh vad duktig du är som åker rutschkana. De har ju inte bett att få någon recension för sin, det som bara är kul.
Ja.
Så det du säger tänker jag gäller ju verkligen för barn, men även för vuxna, som du säger också för vuxna. Alltså,
nej, för de tänker ju inte att det ska bli likt liksom. Eller för dem, för deras ögon är det ju likt. Då ser det ut, då är en ko en ko.
Ah, just det.
Så det är bra att inte få dem att börja grunna för mycket på det. Men sen också att om man är liksom barn till en författare, då är det ju ganska mycket att man så här, man ärver den personens ok på något vis. Ska inte du börja skriva snart? Eller ska inte, om man är filmregissörs barn, ska inte du, alltså det kan ju sätta grova käppar i hjulet, just genom jämförelser, men också sådana som bara fastnar i att ta hand om förälderns verk liksom.
Just det, alltså min dotter anser ju redan att vi är kollegor, hon bara, jag skriver ju också böcker mamma.
Ja, snyggt.
Vi är ju samma jobb, hon bara, jag får aldrig betalt för mina böcker, jag bara, men knappt jag heller, så att yummy
both. Välkommen till branschen. Hon har fattat.
Reality check.
Ja, men jag vet som den här kända Tolkien-trilogin som jag håller på.
Ja, som inte nämnas min namn, exakt. Eller?
Hans son Christopher Tolkien, han jobbade hela sitt liv med att bara ta hand om gamla manuskript.
Oj.
Från J.R.R. Ja, och så här släppa bonusmaterial och sortera och sådär.
Oj.
Och det, nu, han dog, han var över 90 liksom, här om året.
Aha.
Så att det var ju en fullkomligt briljant karriär säkert. Men det var ju liksom, någon var tvungen att göra klar den tidigare generationen. Det finns ju även Bachs barn tog hand om hans, liksom, skrev ner det på noter och sånt där och arkivera så att vi kan höra dem.
Det är så fint det där. Alltså, vi har ju en besatthet vid det här geni-grejen, så här, och den kreativa personen är som någon slags upphöjd geni.
Mm.
Men allting är ju lika viktigt. Det är ju också viktigt den som sköter om arkiv till exempel.
Ja, verkligen.
Det är ju precis lika viktigt, annars det funkar ju inte.
Nej.
Alla har vi vår plats.
Ja.
Men det är ju lite så här kapitalismen som har bestämt att den som är på toppen och syns, den är värd mest. Och alla andra är lite så här osynliga och ska inte vara värd lika mycket.
Just det. Endless shyness over you. Vi brukar ju ha lite musik så här i bakgrunden till i våra pauser och intron och jinglar, och så även idag. Och idag lyssnar vi på en ny bekantskap till mig, årets Ulla Billqvist stipendiat, Sara Klang. Och jag har varit bekant med hennes musik länge, men hon var och spelade på mitt ställe här, Stelor i Västergarn, typ där ni körde.
Apropå lador som är kreativa.
Ja, precis. Nära Tofta där ni bodde faktiskt. Förra veckan för tre bedårande konsertkvällar. Och det var skitkul. Och nu har hon alltså fått, känner du till Ulla Billqvist?
Ja, jag är faktiskt väldigt bekant med Ulla Billqvist. Hon var ju lesbisk också, eller hur?
Ja.
Och jag tror att hon Visst var det så att hon tog livet av sig?
Det är korrekt.
Och jag tror att det var, jag brukade bo på Östermalmsgatan 78 och det var mitt över gatan. Hon, historien jag har hört att hon hade en flickvän och de skulle ta livet av sig tillsammans, så här, Romeo och Julia style. Men Ulla tog livet av sig, som försvann den här personen. Så det var ett märke på kudden att det hade varit en person till där.
Gud.
Men det var bara Ulla som dog. Det här är, nu pratar jag bara ur minnet så kanske får rätta mig.
Men du var inte den andra tjejen?
Nej, det här var lite före min tid. Det var väl 30-talet eller något sånt.
1946 var det, för att vara specifik.
Ja, bra att du har koll.
Men jag läste mig till ett hemsk tragedi. Alltså. Ja. Det var, hon låg tydligen i skilsmässa efter sitt tredje äktenskap.
Hon var ju jazzsångerska, kanske man ska tillägga då.
Hennes största hit var Min soldat.
Just det, vid andra världskriget. Ja. Eller första världskriget.
Nej, det är väl liksom... ja, men den var väl liksom helt enkelt folk som låg i flottan. Skulle
lite romantisk dänga och tänka på sin soldat som är ute i kriget.
Precis, en sån här stenkakehit. Men det var, hon var verkligen på höjden av sin karriär, förstod jag det som, när hon gick bort. Men det är väldigt fint, hedersamt stipendium.
Jag hade en liten Ulla Billqvist. Nu ringer klockan.
Där hör vi.
Oj.
Undrar vilket som låter högst. Är det domkyrkan eller glasåtervinningen efter Stockholmsveckan? Vilken härlig mesh.
Remix. It's the remix. Nej, men jag har väldigt mycket så här tendens att snöa in på grejer och verkligen så här gå in, nörda in mig på saker. Mm. Och jag hade en Ulla Billqvist-fas där som pågick någon vecka.
Shit.
Så att jag är mycket bekant med Ulla Billqvist. Men det kom ju en dokumentär om henne också som jag inte har lyckats se nu.
Aha.
Som skulle i alla fall göras. Jag vet inte om den har kommit ännu. Ja. Så det kan man tipsa om. Men Sara Klang träffade jag faktiskt en gång i New York. På svenska konsulatet där.
Wow.
När jag bodde i New York så var hon där på någon slags... olika svenska artister som var där. Och det var lite så här mingel i svenska konsulatet. Och då träffade jag henne och vi pratade lite grann. Men det var ju några år sedan. Så jag har inte sett henne sedan dess. Så det ska bli kul att se henne live.
Kanske. Hon är så himla ikonisk. Hennes Instagram-persona är fantastisk.
Jag har inte koll på det. Jag får kika lite.
Hon har en estetik. Alla måste börja följa henne nu. Och köpa hennes album. För hon släpper sina album själv.
Jaha.
Hon är liksom utan bolag.
Oj, okej. Okay. Ja. Men hon är ganska stor också, så det är ju verkligen cool grej.
Ja, precis. Det är verkligen liksom vad det visar. Hon är verkligen rå talang.
Mm.
Och att då ser hon ju lika professionell ut som någon som är signad.
Mm.
Eller så här. Mm. Det spelar ju verkligen ingen roll.
Gud, jag snackade med min kille om det här i morse. Vi pratade om, imorgon ska jag gå och lyssna på Billie Eilish. Förlyssna på hennes nya skiva.
Mm.
Ett sånt här lyssningsevent.
Ja.
Eller vi ska gå dit. Och då pratade vi lite om, vi skulle förklara för hans pappa vem Billie Eilish var och sådär.
Ja.
Och då tänkte vi lite på det. Han menar, jag vet inte riktigt, men alltså Billie Eilish, är det lite samma Billie Eilish som typ Lana Del Rey? För att hon är, alltså Billie Eilish är ju lite alternativ.
Ja.
Men hon är ju också väldigt, väldigt, hon är ju kanske världens största artist just nu. Jag vet i alla fall att hon är den som har störst interaktion på Instagram.
Mm.
Mycket större än Beyoncé till exempel.
Ja.
Enligt min marknadsföringskompis är hon den som har störst interaktion på Instagram.
Vi har mätt vattnet i Bromma.
Exakt, hon har mätt. Nej, men det är, så här, det är tydligen en grej att hon är den som får mest interaktion.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Och, men hon är ju väldigt allt. Hennes musik är ganska mörk egentligen.
Ja, just det.
Det är inte som man förväntar sig kanske på en sån kommersiell artist.
Nej.
Men samma sak med Lana Del Rey också så här. Hon påminner mycket om mina, jag tycker mycket om så här lite alternativa kvinnliga sångare.
Mm.
Hon påminner ju den stilen, fast hon är ju fortfarande mer kommersiell på något sätt.
Ja, men det, hon har ju uppfunnit sig själv i känslan av båda två.
Jo, exakt. Båda två har den här känslan utåt, att det här är bara självständiga tjejer som har dykt upp från ingenstans.
Ja.
Men då är ju frågan så här, skulle de kunna bli som de är utan ett stort skivbolag i ryggen? Hur mycket har skivbolaget egentligen varit med och format dem?
Mm.
Det där tycker jag är lite intressant att fundera, för att de framställs mycket som den här självständiga kvinnan som bara kämpar sig fram. Men är det verkligen så? Typ?
Ja. Nej, men de var ju båda väldigt snabba på att plockas upp.
Mm.
Men,
och Lana Del Rey har ju en jätterik pappa till exempel.
Ja.
Som jag tror är rätt connectad i skivbolagsvärlden och så.
Just det.
Så det är ju inte så här en random tjej i Ohio. Så. Så det
tycker
jag lite...
hon hade ju en helt annan persona först. När hon var lite skivbolags...
Ja, lite mer kommersiell ja. Sådär.
Precis, men den talar hon tyst om.
Det är lite så. Ja. Och alla vill ha den här. Oh, för det blir som en, lite, ja, men som en lite mer lättsmält version av typ Cat Power. Eller sån här artister som jag mycket lyssnar mycket på.
Precis.
Och Billie Eilish är också så här. Det är ändå lite mörk och det är lite det här SoundCloud-stilen.
Ja,
fast
gud,
det är mycket mer slipat och fungerar.
Ja, och hon är så himla, apropå folk i kulissen, hennes brorsa är ju känd producent. Finis O'Connell. Alltså som...
hennes bror.
Ja, precis. Som producerar.
Mm.
Och det musikaliskt, sådär ljudbildsmässigt, så ligger det väldigt nära trap-musik.
Ja, det kanske du har rätt i faktiskt.
Så att det går ju inte stick i stäv direkt med den här liksom amerikanska hiphopvågen, svenska hiphopvågen, alla de andra hiphopvågarna.
Man tar in någon snygg vit tjej som är duktig och så, men som ändå passar in i något, en rörelse som finns.
Ja.
Ja. Ja, det är lite... Jag tycker, jag säger inte att hon är... Kanske folk blir skitsur på mig att jag pratar skit om Billie Eilish. Det är inte så jag menar. Jag tycker hon är bra. Men jag bara,
hon är fucking emo.
Men hur emo är hon egentligen?
Ja, nej, men det, hon är väl en ny version som man får vara emotionell kring. Men är inte trap det också?
Är inte trap emo?
Ja, nej, men alltså en grej att samlas, en musikstil att samlas kring, att vara emotionell kring.
Hur skulle du definiera trap? Alltså, vad har du mer för referenser där?
Alltså med tunga beatsen, ganska monoton rap.
Kan du ge några exempel här för de lyssnarna som inte riktigt vet? Typ min pappa.
Nej, men i början så handlade det mest om Young Jeezy, Gucci Mane och T.I. som myntade begreppet trap music.
Jag gillar ju dem alltså.
Ja, men de släppte ju en platta som hette det helt enkelt. Och sen så blev det... Så här tongivande för er. Och sen alla som heter någonting med Lil och Drake och Young Thug och Kanye West har ju plockat upp det oerhört starkt också. Men jag bara menar att de är inte främmande för varandra i en playlist. Billie Eilish-soundet och trap-soundet. De ligger omkring samma frekvensnivåer. Vi får testa det här lite närmare. Apropå lyssningspartyn och Kanye West, så släpper ju han skulle ha släppt ett album för några dagar sedan.
Jaha.
Nu. Han hade ett stort lyssningsparty i Mercedes-Benz-arenan i Atlanta.
Oh shit.
Där man ju skulle ha varit.
Du är på fel plats, du sitter här på Djurgården.
Helvete. Men typiskt nog så blev allt för dröjt igen. Han har inte släppt albumet än, utan nu är det satt till den 6 augusti.
Mm-hmm.
Så det är alltså nästa fredag.
Det kommer släppas i podden Kulturbarn.
Ja, exakt. Vi har en liten deal. Men det är så märkligt. Och det kändes ju så här, typiskt han. Men det kändes också lite trött. För nu har han ju liksom fördröjt album på album på album.
Mm.
Så att det är liksom bara hans nya... Så jag undrar om det kommer dyka upp något nytt. Fram till releasen, liksom.
Ja, precis.
Nu läste jag att han har byggt en liten studio. Han bor kvar i den här arenan med en liten säng och en studio så att han kan göra färdigt plattan där.
Shit, vilken stress. Alltså, fatta vilken stress att vara Kanye West.
Ja.
Alltså, jag måste erkänna att jag har haft en lite personlig, inte kris, men jag har haft lite så här moment. Jag bara, vad fan? Jag tror, alltså, jag har ju hela det här året haft någon slags för tidig 40-årskris, men nu har det kommit till en ny nivå, för jag var så här, hela mitt liv har jag drivits. Jag relaterar mycket till Kanye West.
Ah,
vi är bara två tvillingar också, kan jag tillägga. Men vi, alltså, jag har alltid drivits av en känsla av så här, jag ska visa dem. Jag ska skriva en bra roman. Jag ska bli författare.
Mm.
Jag ska bli kritikerrosad författare. I Dagens Nyheter ska det stå att det är en bra bok.
Ja.
Det där har varit min dröm sedan jag var typ förskolan. Och nu har det ju faktiskt hänt. Alltså min bok kom, den har fått bra majoriteten fina recensioner i stora tidningar och sådär. Inte sålt så mycket, mycket liksom, men ändå så här, ja, det var ändå det jag var ute efter. Den här känslan av, jag kan visa att jag hör hemma här. Visst. Jag har en plats i kulturvärlden och sådär.
Ja.
Och nu har det hänt, och så har jag alltid drömt om att träffa kärlek och träffa en kille. Och så här, nu har jag träffat en jätteunderbar kille som jag är jättekär i och så här. Ja, okej. Jag har alltid drömt om att ha ett barn. Ja, jag har ju ett barn som fyllde 8 häromdagen. Jaha. Men det är lite så, oj.
Mm.
Vad händer nu?
Ja.
För att jag har aldrig drivit så mycket av pengar och materiella saker. För det, där har jag ju inte lyckats alls. Alltså,
tur att du inte drömde om det.
Där det är ju ett totalt fiasko. Men de här sakerna har varit mina stora, så här, jag vill ha det här. Så att nu är det mer så här, nu är det nästa bok. Liksom. Mm. Och då blir det så här, det är inte samma stora dröm längre.
Nej, utan
det är
mer
så här, nu ska jag upprätthålla det jag har fått. Nu ska jag förhoppningsvis fortsätta ha den här bra relationen. Nu ska jag förhoppningsvis skriva en bok till som också blir uppskattad. Mm. Men det blir inte samma så här, nu händer det.
Just det.
Så. Och eller så här, nu kanske jag får fler barn, men det är fortfarande så här, jag har ett barn redan. Och då blev det lite konstig känsla plötsligt när jag insåg att jaha, vad ska jag nu? Det har alltid varit prestation som har drivit mig på det sättet, och så här revanschlystnad och sånt. Ja, ändå inte. Ja,
det var ju inte sig.
Ja, men det är som folk som drömmer om mycket pengar, så får de mycket pengar, så inser de att det var inte så kul.
Nej.
Så känner jag fast då, med någon slags intellektuell framgång, ska jag säga. Och det var lite det jag tänker på, det du säger med Kanye West nu. Alltså, jag undrar hur du känns av Kanye West. Man bara, du är världens mest, typ en av världens mest hyllade artister. Och du geniförklaras typ i kvarten. Och du drömde om att gifta dig med Kim Kardashian. Ja, då gifter du dig med Kim Kardashian.
Ja.
Alltså, vad händer nu? Jag förstår att det måste vara lite konstig känsla. Så här, hur ska man då släppa nästa album? Vad är det ens för poäng med att fortsätta?
Alltså... Ja, fruktansvärt dumt. Och jag kan tänka mig att den blev fördröjd nu bara av ren prestationsångest.
Ja.
För att han spelade upp den för tusentals människor. Och så kanske, jag var inte där, men de kanske inte gillade det.
Aha, liksom. Nu fattar jag. Han spelade upp den.
Ja.
Jag trodde att den var inställd. Aha.
Och det kunde man lyssna eller kika på i Apple Music också. Men jag gjorde inte det. För jag vill ha liksom själva albumet sen. Men också extremt dumt sätt att, apropå recensenter som vi pratade om tidigare, att visa upp någonting för första gången.
Ja, det är som att ge det till recensenterna innan den finns ute.
Ja, typ. Eller liksom eller låta recensenterna släppa den.
Ja, precis. Och sen så kan man redigera en lite till efteråt. Ja. Efter recensionen har kommit.
Exakt.
Oh, det där är stress alltså.
Ja. Så det, vi får se hur han har det, hur han mår.
Hur mår du, Kanye?
Men också, det är en väldigt gullig bild att han står där nere på arenan, tycker jag själv. Mixar om.
Jag var ju såg hans gospel. I Los Angeles så körde han ju sån här kyrk, vad ska man kalla det? Gudstjänst i en jättestor arena.
Ja, det var som en happening. Lite
I alla fall. Det var väl så här Raiders arena och sånt. Jag kommer inte ihåg vilken det var, men det var en av de största sportarenorna i Los Angeles. Och så var det gospelkörer och det var liksom predikan. Det var som en gudstjänst, men det var jättemycket musik och låtar från hans senaste väldigt religiösa, eller kristna album. Och det pågick väldigt länge, vill jag bara säga. Det var så här 3-4 timmar lång, den här. Och så Jesus is King, t-shirtar utanför merch som folk köpte och sen sålde vidare. Det var en hel business kring det här. Att det var ganska billigt, inte så dyra t-shirtar. Mm. Och så kunde man sälja vidare dem för typ 4 gånger värdet på internet.
Som skor.
Jag skrev en text om det till Nyhetsguiden, så den finns på nätet om man vill läsa mer. Men det var en väldigt intressant upplevelse.
Ja, det förstår jag.
Så nu, jag har ju redan en bild och så såg man så här, Kim Kardashian sitta där med de här barnen i något litet bås nere på arenan och så. Mm. Det var nog...
Det är ingen nytta att det är slut mellan dem.
Just det.
Men, men det gör någonting hemskt med mig att det är så här, nu kanske han kan göra bra musik.
Oh.
Varför är man så dum i huvudet? Att liksom, för jag är inte...
Men hennes moder har ju blivit mycket sämre, kan jag säga.
Hennes moder?
Alltså jag har sett bilder på hur hon klär sig.
Aha, efter deras mode.
Precis, efter deras skilsseparation.
Ja.
Och det verkar inte se inte bra ut alltså.
Han var där. Apropå
någonting
som
måste han ha gjort,
de som
alltså
är bakom scenen.
Ja.
Ja. Svårt. Men det är, vilka krav vi ställer ändå. Hoppas skivan är bra och att den kommer ut
Och hoppas alla blir lyckliga.
Går jättebra.
Lyckliga och friska. Psykiskt friska.
Ja, men absolut.
Jag ska passa på att säga att jag har ju varit på flera sådana här ateljébesök.
Va?
Jag var också i Sanni Laurins lada.
Aha.
Och det här var någonting som ligger väldigt nära den bilden jag länge haft av min framtid. Alltså det är en man som han gör skulpturer. Jättefina, vill jag påpeka. Både större och mindre skulpturer. Både som man kan, typ, man kan ha hemma på bordet och sådana lite större. Och han har också en lada där han bjuder in olika konstnärer som han känner. Mm. Eller är bekant med att ställa ut sina verk.
Gud vad härligt.
Så då var det både allt från liksom printar till skulpturer och konstverk och så. Ja. In i den här ladan. Och det är bara på sommaren, på vintern så då sätter han sin gräsklippare där, sa han. Mm. Så det, det var väldigt fint.
Multifunktion.
han hade både en utomhusateljé där han jobbade. Och sen hade han också en inomhusateljé på vintern. Mm. Så han var på Gotland. Men han hade faktiskt börjat vara i Stockholm på vintrarna nu. Så att han har en liten lägenhet i Stockholm när han jobbar på vintrarna. Ah. Så det tyckte jag var en väldigt inspirerande känsla. Och det här är ju lite samma som sagt på Österlen. Är också populärt att ha lite sån här. Man åker runt och tittar lite på någon keramik.
Visst.
Och sådär.
Ja.
Jag har inte gjort det själv, men jag vet ju. Mm. Jag känner till stilen. Och då funderar jag lite grann på, för att nu har det blivit så himla populärt med Gotland och det är väldigt dyrt och många som bor här har inte råd att köpa hus för det är bara en massa stockholmare som kommer hit.
Mm.
Och då tänkte jag lite så här, vad kommer vår generations konstnärer ta vägen? Ja. För Österlen känns ju som att det är ytterligare en generation över. Det är ju så här, min mammas och plus. Alltså folk som är så här 70 plus.
Och de riktigt framgångsrika där kanske inte ställer ut. Där.
Nej, men det blir ganska sådär exklusivt på något sätt, Österlen. Och sen har vi då Gotland som har blivit också väldigt populärt, men fortfarande kanske inte har varit lika dyrt kanske som Österlen. Jag vet inte.
Nej, det har funnits.
Det känns som ett billigare hus.
Det har stegrats lite.
Och så rör sig, det verkar som att, när jag pratar med folk så verkar som att det har rört sig söderut stegvis.
Mm.
Att förut var det inte så många som bodde längst söderut, men nu har det blivit fler och fler som rör sig söderut på Gotland. Så nu undrar jag lite, var kommer vår generations konstnärer att ta vägen?
Spännande. Alltså, stalltipset känns ju som att Dalarna är ganska...
Ja, just det. Det har varit lite poppis.
Up and coming, ja.
Jag var ju i Värmland över midsommar hos min kompis Linda där som har köpt hus.
Mm.
Och det kostade sådär 100 000 eller något. Eller kanske inte det huset, men det finns hus där för 100 000.
Visst.
Och sen, jag är ju alltid för Småland i och med att det där jag kommer ifrån. Det är också längre söderut. Som med klimatförändringen nu så kan det bli riktigt nice klimat i Småland. Så vi får se vad nästa, om så här 20-30 år när vi börjar nära oss pensionsåldern. Vad kommer vi ta vägen på våra såna här härliga rundor?
Verkligen. Ja, det känns jättespännande.
Men, kom gärna med tipsen som lyssnar om ni har några heta tips.
Kom med tips på landskap. Och för all del på musik som ni, som ni gör, som ni vill ha spelad i podden.
Jättegärna.
Vad händer i stan då? Kommer du tillbaka till Stockholm till någonting kul?
Ja, nej, men jag har inget stress speciellt. Jag ska mest ta det lugnt i sommarvärmen här. Jag fick faktiskt ett klagomål på podden.
Oh, wow. Tell me more.
Klagomål ska jag inte. Men jag fick en feedback. En faktafeedback. Det var min vän Sebastian Rosenberg som hade lyssnat och hade en liten fakta här om Keith Jarrett.
Aha.
För jag har ju pratat mycket om Keith Jarrett som är en jazzpianist kan man säga.
Ja, verkligen.
Och jag är väldigt förtjust i hans Köln-konsert och den har varit på repeat i bakgrunden när jag har skrivit hela min bok i princip. Och jag har ju alltid tänkt att han stötte ut sån här ljud lite såhär, sådär.
Ja.
Och jag har alltid tänkt att han var så inne i det.
Ja.
Att det var så här, Gud kommer genom honom och släpps ut.
Ja.
Men nu har jag fått höra att det är för att han är så jäkla irriterad.
What? I just den här på Köln-konserten.
Exakt, just i Köln-konserten. Oh, jag fick ett tips. Det kom en artikel här. Så rubriken är The Köln Concert, How Keith Jarrett Defied the Odds to Record His Masterpiece.
Oh, shit.
Och sen ingressen, det här är från januari 21, så det är nyligen alltså.
Ja.
Faced with a dilapidated piano and suffering from back aches and sleep withdrawal, Keith Jarrett recorded a legendary jazz album, The Köln Concert. Alltså på svenska, att han hade ett piano som inte funkade som han ville och han hade jätteont i ryggen och inte får sova ordentligt.
Aha.
Så att han var väldigt frustrerad över den här inspelningen.
Ja.
Ja, den har blivit en klassiker och sålt hittills 4 miljoner kopior.
Ja, du ser.
Den fortfarande den mest bästsäljande pianoalbumet någonsin.
Shit.
Då tänker jag att han kom, typ tävlar med Mozart liksom. Jag vet inte.
Just det, ja, men då hade de inte uppfunnit pianon.
Nej, just det, så inte inspelning live Mozart.
Nej, men jag fattar vad du menar.
Ja, men konserten höll på att inte bli av alls.
Ah. Men det, man måste ju för fan defy the odds för att göra geniala grejer.
Det är det här. Och det var en ung tysk student, som part-time promoter, som var, älskade jazz, som var 17 bara, Vera Brandes. Hon var ansvarig för att organisera den här konserten.
Ja.
Och han hade bett att få en Bösendorfer 290 Imperial Concert Grand Piano. Men de tog ut fel piano.
Aha.
När de skulle rulla ut det.
Ja.
Så då var det bara en Bösendorfer Baby Grand.
Fy fan.
Och det var ett piano som användes för opera rehearsals. Alltså, så. Och inte jättebra skick.
Nej.
Och helt, inte i intervju, vad heter det?
Alltså inte helt
inte
stämt.
Ostämt.
Ja.
Inte helt stämt. Och han var ju väldigt mycket perfektionist. Så han var ju ursinnig över det här. Och då tänker jag att så här, är det, kan det vara, jag kom in då i konversation och det var lite bråttom så de hade inte tid att byta ut pianot. Och, och då pratade jag med Sebastian om det här lite och jag tycker det är så intressant för att kan det vara så att när man är så pass skicklig som då Keith Jarrett är att man behöver lite begränsningar för att få till det lite bättre. Alltså då tvingas man verkligen vara där. Man
just
kan
det.
Inte bara spela utan man, alltså när man får lite kreativa begränsningar då blir det ju en annan känsla.
Ja,
men som när vi spelar in det här nu, då bestämmer vi att det ska vara 45 minuter ungefär.
Ja.
Då måste man ju leverera 45 minuter.
Ja,
man kan inte bara sitta och babbla i 3 timmar.
Och klippa ner den.
Och klippa ner
nej,
det sådär,
utan,
att man bestämmer sina begränsningar i förväg. Att det kan också vara en väldigt kreativ, viktig komponent.
Ja, men gud ja. Det är ingen som har börjat med det finaste, mest perfekta instrumentet och liksom jobbat sig neråt, eller vad man ska säga. Så det är nog rätt bra. Men jag måste lyssna på det där, för att det för mina tankar. Just det där stönet som du beskriver, om det är en trasig eller dåligt piano, då kan det vara, det låter som att det kan vara en pedal. Alltså för pedaler låter verkligen som sådär, som när man släpar ett skåp.
Det är, okay. Är en stämning.
Ja, jag fattar. Men annars, det är många sådana liksom...
Han har ont i ryggen också. Han fick tydligen ha någon sån här back brace på sig för att han har ont i ryggen också. Alltså det var riktigt... Ja, du har rätt. Det var malfunctioning sustain pedals.
Åh, jävlar!
Så det var riktigt mycket problem alltså.
Ja, men då är liksom, det kan vara... Det är många sådana där grejer som hörs på... Alltså man hör knarrande pianostolar allt sånt där.
Och den första 26 minuterna av Kölnkonserten, alltså första sidan av vinylen kan man säga, alltså A-sidan blir det väl då, är improviserad.
Ah, shit vilket psyke.
Alltså, ja,
det kanske var att han bara liksom måste spela av sig lite.
Alltså det är ju helt... Och just det, nästa del är ännu längre, 48 minuters improvisation.
Aha.
Som är sidan 2, 3 och 4 då. Alltså det är dubbelvinyl. Så det finns en artikel här som man kan läsa på youdiscovermusic.com. Så det är bara att läsa vidare om man vill det, ha mer fakta.
Känns som jag måste investera i en Köln-konserten dubbelvinyl.
Oh.
Eller kanske...
Men då får du också det här som vi pratade om förra avsnittet. By the way, flera stycken har sagt till mig att det var det bästa avsnittet hittills.
Ja, jag är så glad för jag älskade att spela in det.
Det var väldigt nice alltså. Men då pratade du ju lite om format och sådär.
Mm.
På olika, spela in musik eller text och sådär. Jag tänkte mycket på det du sa om att det här lilla krispiga ljudet på vinyl, att det är eroderande plast.
Just det,
eller
knastret,
vinylmaterial, knastret, ja. Så lägg till det också, på Kölnkonserten så har du ytterligare dimension.
Det här med att man tycker att musik låter bäst på vinyl, det är ju att någonting läggs till.
Mm.
Det är inte att det är helt rent, vilket är ganska spännande. Alltså det är lite som att man gillar... färgen på en tavla när den har fått stå och
flaga
smutsa
lite.
Ner sig lite. För att det finns ju många sådana där grejer som man säger är så här, bidrar med värme. Eller
patina.
Patina, exakt.
Trä med lite patina.
Och jag ska säga min vän, när du väl har börjat höra vad det är som är bandsuset liksom, från gamla inspelningsband som finns på typ alla inspelningar fram till 80-90-talet.
Mm.
När man väl har hört det, då kan man inte unhear it.
Oj.
Ja. Mycket spännande.
Mm.
Ja, men det, man får vara kul. Roligt med all feedback. Och skicka gärna feedback på vår Instagram också.
Ja.
Där vi lägger upp massa smörja från dagens och kommande avsnitt och sånt där.
Jag fick också en komplimang att jag tyckte jag hade fin röst. Och det var faktiskt, jag blev faktiskt väldigt glad. Det var en som skrev så här, åh, du har så härlig röst. Och jag blev så glad för jag har alltid skämts ganska mycket för min röst.
Och nej.
Och även min dialekt. Dialekt för att det är så här, Värnamo dialekt, det anses vara fult. Det har inte så här fint rykte.
Det kommer.
Precis, jag jobbar på att stärka ryktet. Men också att jag har fått en bättre röst med åldern, märker jag.
Aha,
för att när jag var yngre så, jag pratade väldigt fort fortfarande, så jag måste anstränga mig för att prata långsamt. Men när jag var liten så pratade jag så fort att det var som ett talfel nästan.
Shit.
Nästan så jag fick gå ut talpedagog och så.
Ja.
Alltså så fort att nästan folk inte förstod vad jag sa. Och jag skämde så mycket över det. Det är liksom lite som när folk pratar väldigt lågt till exempel.
Ja, men såklart.
Då får ju folk så ofta höra det, så blir man så skäms man för det.
Ja.
Så det var, för mig var det en väldigt, väldigt så skamgrej.
Ja.
Och jag tror att jag har märkt att det har blivit bättre de sista åren. Och det tror jag att jag är mer trygg i mig själv överhuvudtaget. Och jag känner att jag har rätt att ta min plats.
Ah.
Och då vågar jag ta ut tiden mer. Innan var det som att jag var så här, åh, jag måste berätta allting. Jag tror att ingen kommer vilja lyssna på mig.
Nej.
Alltså, när jag inte trodde att någon ville höra det jag sa, då var jag tvungen att komprimera det. Men nu har jag mer tillit till att jag förtjänar också att uttrycka mig och få min plats.
Vad skönt att du får hålla i en mikrofon då.
Ja, sen kanske jag blir lite arrogant. Jag bara avbryter det lite. Jag försöker inte avbryta det så mycket. Jag lovar.
Du är jätteduktig. Men vilken tur att vi börjar podda just nu då.
Ja, men jag känner mig väldigt mer nöjd med min röst. Så det är fint att man kan läka och sådär.
Härligt.
Så om det är någon som lyssnar och har skäms för sin röst, så vill jag säga att det finns hopp där ute.
Den är inte dålig, menar du?
Nej, men jag pratade väldigt högt upp i halsen också. Såhär, liksom så. Ah. Och nu är det lite djupare för jag känner mig mer trygg. Mer landad liksom.
Spännande. Jag har ju bara hört din trygga röst.
Min trygga röst.
Ja, men ha en fantastisk resa tillbaka.
Ja.
Och vad kul det var att träffas i verkligheten.
Ja, detsamma Pontus.
Så ses vi i stan om några veckor.
Och
poddar på.
Fortsätt glad sommar.
Ja, dela podden, lyssna på den, ha det kul med den. Mm. Hej då!
Hej då!
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.